Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfelt. Idag har jag ett ganska långt avsnitt till er med en historia om en pappa som blev seriemördare mot sin egen vilja. Så med det sagt så sätter vi igång med dagens avsnitt.
Barn på min gata brukade försvinna och jag fick äntligen reda på varför. Jag trodde på min pappa när han bara sa att det var rören i väggarna. Ni förstår, jag hade en väldigt vanlig barndom. Lekte med andra barn på min gata i vårt lugna bostadsområde. Omgiven av skog och stora fält. Men det gick viskningar och rykten såklart om en kidnappare och en känsla av skräck. Men som de flesta barn förblev jag lyckligt omedveten. Och jag var säker på att de vuxna runt om mig skulle skydda mig. Och inte ens min vildaste fantasi kunde jag någonsin trott att bakom min pappas snälla leende fanns en man som mördade mina lekkamrater skoningslöst. Skar upp deras kroppar och gömde dem bakom väggarna i vårt hem. Men det fanns tecken. Han hade alltid en yxa nere i våran källare. Alltid vass, men vi hade ingen eldstad eller någon ved att hugga. Vårt hem genomgick flera renovationer för att fixa läckande rör och lägga till saker som fler väggar. Konstigt nog så var det alltid efter de här renoveringarna som en stank började sprida sig genom huset. När min pappa till slut erkände fick jag veta att morden började långt innan mina första minnen av försvinnandena. Innan jag föddes faktiskt. Det var min mamma som började dem. Han visste aldrig vart mordlusten kom ifrån. Bara att efter jag föddes, bara några dagar efter faktiskt, försökte hon strypa mig. Han räddade mig precis i tid och hon spärrades in på sjukhus på grund av en psykos. Min pappa blev min enda förälder medan min mamma var inlagd på intensiven. Hon kom tillbaka någorlunda återställd och deras liv återgick till det normala som nygifta med ett nyfött barn. Tills en kväll när han fann henne blödandes i badkaret och jag medvetslös drunknandes bredvid henne. Frenetiskt skopade han upp mig och skyndade in i sovrummet för att återuppliva mig. Han grät av lycka när jag äntligen hostade ut vatten och började andas. Han skrek åt min mamma medan han försökte att rädda henne. Men hon fattade tag i honom och sa gråtandes: Jag försökte. Allt jag ville var att ha ett normalt liv. Sen viskade hon någonting till honom. Och i den stunden trodde han att det var ett tecken av hennes galenskap som var tillbaka. Men hon förblödde innan han kunde rädda henne. Vad sa hon? Frågade jag. Medan jag satt mitt emot honom i intervjurummet i fängelset. Att hon var ledsen. Men den lät inte henne dö utan att... Han mumlade så tyst och eftertänksamt att jag inte hörde vad han sa. Den... Frågade jag. Den tvingade mig göra allt det här. Jag var tvungen. Den ville skada dig. Pappa, vad är den? Menar du att du är besatt av någon slags demon? Han suckade, strök sina fingrar genom sitt otvättade hår. Det var konstigt att se honom så smutsig och ostädad. Vanligtvis var han alltid ren, välstädad och en perfektionist. En demon. Ja, sa han tröttsamt. Så varför försökte du inte med en exorcism? Ringde en präst eller någonting? Hela den här demonursäkten lät som bullshit för mig. Jag försökte, skrek han. Tror du inte att jag har försökt? Det började direkt efter att din mamma dog. De här små, små begären. Nästan obemärkta, som tvångstankar. Du förstår, jag såg dig sovandes så lugnt. Och jag började tänka, vad skulle hända om jag la en kudde över hennes ansikte? Vad skulle hända om jag kramade om hennes pyttelilla hand tills hon började blöda? Vad skulle hända om istället för att kittla hennes små tår skulle jag bara bita av dem? Pappa, skrek jag, äcklad. Jag ville inte ha de här tankarna, skrek han. Han rev sina fingernaglar mot baksidan av sin nacke. Jag ville inte ha dem, de bara kom. Och de blev högre, mer konsekventa. Jag kunde inte bli av med dem. Jag visste inte vad det var, eller jag trodde att jag hade blivit sjuk. Så jag gick till läkare, psykiatriker, jag åt mediciner, jag träffade präster, jag bad och jag gick till och med igenom en exorcism, sa min pappa förtvivlat. Jag försökte allt, men det vägrade sluta. Det enda som gjorde rösterna tystare var, vad, frågade jag. Och han fick den här frånvarande, hemsökta blicken. Och jag förstod att han återupplevde någonting i sitt huvud. Återupplevde vad och? Mörda barn, stycka deras små kroppar, begrava dem i våra väggar. Jag rös, äcklad. Var vad, pappa? Att ge efter, sa han till slut. Och stängde sina ögon och hans huvud vilade i hans händer. Så vad, du bara började staka små barn? Nej, det var gradvis. Jag började med djur, grisen, sa jag, och det kändes som färgen i mitt ansikte försvann när jag kom att tänka på hans första försök att lära mig slakt när jag var 7 år. Nej, långt före det. Jag började med kycklingar, sa han och suckade. Jag insåg att mörda vad som helst lättade det ett tag. Men efter några månader kom viskningarna tillbaka ännu högre och jag började eskalera. Som att jag behövde trappa upp det. Han gnuggade sig för ögonen. Till slut insåg jag att de konstiga, mörka humören som tog din mamma bubblade inom henne tills hon... Klandra inte henne, morrade jag och knöt mina händer till knytnävar. Vad som hände henne var tragiskt. Våga inte låtsas att du är som hon. Åh, Sara, han skakade sitt huvud. Såklart jag inte är som henne. Om jag var, hade du bara varit en av familjens hemligheter, begravd som din döda moster. Din mamma blev en fin bild på hyllan, som tragiskt gick bort av psykisk sjukdom, sa de alltid. Men det var inte så när hon var vid liv. Hon var rolig, smart, charmig, men också väldigt, väldigt svår. Och eftersom att du vill ha en bekännelse, Sara... Morden i vår familj började inte med mig. Allting började med henne. Min pappa hade träffat min mamma på ett event på Kulturhuset när båda deras familjer var involverade. Varken min mamma eller pappa var intresserad av vad som försiggick. Och de båda smög därifrån tillsammans, spenderade kvällen med att prata och förlorade sig själva i varandras sällskap. De blev kära väldigt fort och sen fick de mig rätt snabbt efter, innan de gift sig. Och det var inte någon av deras familjer överlyckliga över. Så de gifte sig för att behaga sina föräldrar. Men för övrigt var de väldigt lyckliga. Lyckliga tills en skugga föll över min mamma. En kväll berättade min pappa för mig, när hon la sig i sängen bredvid honom, väntandes mig, så frågade hon honom om han var vidskeplig. Trodde han på andar, demoner? Eller tanken på att tvillingar kunde känna av varandra till och med efter döden? Nej, hade han sagt. Jag tror inte på någon av de sakerna. Varför frågar du det? Jag slår vad om, sa hon, med ett konstigt, ansträngt leende. Att du inte visste att jag hade en tvillingsyster. Det gjorde han inte. Han trodde till och med att hon skämtade först. Han bekräftade hennes existens för sen senare när han pratade med hennes mormor, som förklarade att hennes tvilling hade drunknat tragiskt när hon var 12 år i grannens pool. Familjen var förkrossad hur hon ens hade lyckats drunkna i så grunt vatten med en badmadrass precis bredvid sig, och alla visste att hon var bra på att simma. Var ett mysterium. Det var också konstigt att hon hade hittats ensam, med tanke på att tvillingarna hade varit oskiljbara. Och för min mamma var det som att förlora halva sin själ, att bli separerad från sin tvilling så ung. Hon började gråta så fort hennes systers namn uttalades. Men till slut återhämtade hon sig. Och sen träffade hon min pappa. Han pratade aldrig mycket om min mamma när jag växte upp. Och jag visste att hon dött ung och hade lidit av psykisk ohälsa. Men det här var första gången jag någonsin hörde om ett syskon. En tvilling du aldrig berättat för mig om. Som du antyder att hon hade drängt. Jag kunde slå till honom där och då. Men jag stirrade på honom istället. Han rynkade på ögonbrynen. Och jag tillade. Även om min mamma hade en syster. Varför skulle du bara anta att det är någon mörk hemlighet bakom? Du har inte berättat någonting som tyder på att det inte var en olycka. Mamma fick säkert en psykos. Mycket på grund av att hon förlorade sin tvilling. Inte bara hennes, sa han. Och hans röst lät tvekande. Va? Jag blinkade. När han inte förklarade, fortsatte jag. Vad menar du? Vem mer har en... Jag pausade. Mitt blod blev kallt. Familjehemligheter. Hans mörka ögon mötte mina. Pappa, sa jag. Medan mitt hjärta slog hårdare. Pappa, vem mer har en... Kolla ditt födelsebevis. Du ljuger. Jag skulle ha vetat det. Han borde ha berättat det någon gång tidigare. Någon borde ha berättat det för mig. Det här måste vara någon konstig galenskapshistoria han hittade på. Hon hade inte en psykos, sa han. Jag kom in i badrummet precis i tid för att rädda dig. Bara dig. Du ljuger. Jag visste inte varför jag ville att det här skulle vara falskt. Med tanke på att jag så lätt skulle kunna bekräfta det med att kolla upp mitt födelsebevis. Vilket jag hade hemma. Jag antar att för att det förstörde bilden. Ja, om man bortser från barnen i väggarna. Som jag hade av vår familj. Som att bita in i ett perfekt rött äpple. Bara för att inse att insidan är helt rutten. Allting jag visste om min familj och mina föräldrar var en lögn. Och jag hade redan gett upp på tanken av att ha en bra pappa. Jag ville inte förlora tanken av att jag hade en bra mamma också. Jag kunde faktiskt inte minnas henne såklart. Det fanns bara bilder av en vacker ung kvinna med ett änglalikt leende och långt och tjockt hår. När jag växte upp brukade jag pussa hennes bild godnatt och sakna någon jag inte kände. Och jag tänkte alltid att hon skulle varit en perfekt förälder om hon varit vid liv. Min pappa, som uppfostrade mig ensam, var kärleksfull och snäll. Och jag tänkte att min mamma hade varit samma sak. Tills nu. Han bet ihop sina läppar. Sen sa han, ursäkta mig. Han vände sig bort och smällde sin knytnäve så hårt i bordet mellan oss att jag hörde hur benen knäcktes i hans hand. Jag drog efter andan och flyttade bakåt. Och han vred sig av smärta och bet ihop käkarna. Tårar formades i hans ögon. När han satt sig upp och höll om sin brutna hand, sa han. Den sa åt mig att slå dig i ansiktet nu. Hur som helst, barnen. Varför började jag döda barn? Det är det du vill veta, eller hur? Jag ville inte det. Jag ville inte veta. Men poliserna bakom skärmen, in i intervjurummet, hade bett mig att få så mycket svar som möjligt inför rättegången. Jag behövde en paus, så jag sa åt honom att jag skulle gå på toa. Jag flydde, sprang in i badrummet och lutade mig över handfatet. Jag splashade kallt vatten över mitt ansikte från kranen. Jag blundade och andades djupt en stund och önskade att jag var vart som helst förutom här. Intervjuandes min yxmördande pappa som berättade hemligheter jag önskade att jag aldrig fått veta. Till slut tvingade jag mig själv se upp i spegeln på ansiktet som hade ärvt min mammas höga, kindben och min pappas djupa ögon. De hade varit ett perfekt par, trodde jag. Och vad skulle jag få veta om jag grävde ännu djupare? Till slut marscherade jag tillbaka in i intervjurummet för att sätta mig mitt emot monstret som var min pappa. Jag kvävde dig nästan till döds när du var 5 år gammal, sa han utan att tveka. Va? Jag hade inget minne av det. Du frågade mig en fråga, bara någon oskyldig fråga. Du hade tusentals av dem under den tiden. Och jag kände en plötslig ilska växa inom mig. Och jag bara tog tag i ditt ansikte, placerade mina händer över din näsa och mun. Så här. Han visade på sig själv, tekniken han använt för att nästan kväva mig. Rösterna, de var så höga den dagen. Bedövande. Nästan som kyrkklockor. De sa åt mig att fortsätta klämma. Så jag höll kvar tills du började bli lila och förlora medvetandet. Mitt hjärta slog hårt i min bröstkorg. Han fortsatte hålla om sin näsa för att demonstrera. Sen släppte han och jag drog efter andan. Jag insåg inte att jag själv hållit andan medan han berättade. Du vaknade efter bara några minuter. Jag kommer inte ihåg något av det här. Nej, du var trots allt 5 år gammal, sa han och pausade. Och jag tröstade dig direkt efter och sa att det hade varit en mardröm. Du ljög för mig, sa jag anklagande. Han gav mig en blick. Ja, Sara, jag ljög för dig. Hellre det än att förklara för dig att pappa var besatt och försökte skada dig. Ja, jag antar att det var bra. Årets pappa, sa jag sarkastiskt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han skrattade torrt. Jag litade inte på mig själv med dig efter det. Så jag lämnade dig hos dina farföräldrar. Sen försökte jag göra slut på mig själv. Sömntabletter, en pistol, flera saker. Men den vägrade låta mig genomföra det. Och jag förstod äntligen vad din mamma hade gått igenom. När jag till slut åkte tillbaka till dina farföräldrar för att hämta dig, precis som henne, så skulle jag... Hans röst bröt. Han hade varit helt känslolös med att berätta om förlusten av min mamma. Men när han berättade om sina planer att avsluta mitt liv bröt känslorna igenom. Han placerade en hand över sin mun och höll tillbaka gråten. På grund av hur jag hade försökt kväva dig så tänkte jag att du skulle vara rädd, redo att fly. Men han skakade sitt huvud. Stunden jag kom och hämtade dig, du bara flög in i mina armar och du var så glad att se mig. Pappa, pappa, sa du, uppspelt att få åka hem med mig, strålandes och leendes, och jag bara, han blinkade snabbt. Jag visste då vad jag skulle göra för att slåss mot den. Och ett litet tag var du tillräckligt för att hålla borta mörkret. Han grät nu. Jag sträckte mig fram mot honom och han höll om min hand. Hans händer smutsiga och torkat blod under sina fingernaglar från att ha rivit sig själv. Sen släppte han mig fort. Jag försökte slåss mot det på alla sätt. Men han rös. Det slutade funka. Och sen, när han berättat klart om historien om vår familj, började han berätta om hur morden började. Min pappa besparade mig de värsta detaljerna. Det sparade han till sitt bekännande för polisen. Så började det med Marie. Mordet var oplanerat. Rösterna var extremt höga den dagen, sa han. Jag hade tänkt skicka hem henne, men sen nämnde hon att hennes mamma låg och sov. Och jag insåg att ingen skulle märka att hon försvann direkt. Så jag, han strök sig över ansiktet, oförmögen att se mig i ögonen. Jag ströp henne gömde henne i buskarna bakom huset tills du hade somnat. Och sen styckade jag henne och la henne i frysen i källaren. Det var då du kom ner, när jag höll på och städade upp. Fick du en blackout? Avbröt jag. Nej, erkände han. Nej, nej, det är mer som att en lampknapp stängs av. En del av mig bara slocknar, medan rösterna blir högre. Ibland är det svårt att veta vad som är jag och vad som inte är. Och faktumet att jag inte kan avgöra gör det värre. Den här förklaringen gav mig inte mycket tröst. Men han förklarade att så fort det var över och rösterna blev tystare fick han panik. Hennes kropp kunde inte bli kvar i frysen i källaren för alltid. Och han ville inte riskera att begrava henne på baksidan heller. Men såklart, min pappa var en arkitekt. Han var väldigt, väldigt bra på att bygga ut och skapa utrymmen. Så när jag hade börjat skolan städade han ur garderoben under trapporna i källaren och byggde ett utrymme bakom den. Det han inte nämnde, men jag kom ihåg från min uppväxt, var att han faktiskt hade tyckt väldigt mycket om Marie när hon var över och lekte. Han sparade teckningar som hon gjort åt honom, och jag tror faktiskt att han var genuin när han skickade blommor och brev när han beklagade hennes död till hennes familj. Men samtidigt som han verkade sörja henne, klev han över hennes döda kropp varje natt när han gick ner för trapporna. Och det gjorde jag också, omedveten. Till slut försvann skräcken, sa han. Och jag insåg att jag inte skulle bli ertappad. Och jag kunde nästan låtsas som att jag aldrig hade gjort det. Och för den första gången på flera år så hade jag tystnad. Han blundade och sträckte sitt huvud mot taket. Det var så skönt när det var tyst. Du har ingen aning, Sara, hur underbart det var. Jag pratade inte. Han öppnade sina ögon och fortsatte titta på mig. Efteråt, när rösterna kom tillbaka, började jag planera morden. Och när rösterna blev riktigt höga så kan du tänka dig vad jag behövde göra. Jag satt där helt stilla. Nu när han hade slutat prata förstod jag på en och samma gång skräcken i vad han hade gjort och skräcken bakom varför han gjorde det. Jag kunde inte bearbeta allt, inte där och då. Och till slut sa jag, jag måste gå. Jag måste gå. Sara, ropade han efter mig när jag ställt mig upp. Och jag såg tillbaka, säker på att han skulle be om ursäkt. Att han skulle säga att han älskade mig. Och berätta en gång till hur han försökt och att han var ledsen. Eller be om min förlåtelse. Men han sa inget av det. Han log. Och sen sa han, med det hemskaste uttrycket jag någonsin sett, jag sparade dig till sist. Jag drog efter andan och flydde ut i rummet. Trots att hans advokater bad om att han skulle bli inspärrad på psyket istället, så beslutade juryn att han var fullt medveten om sina handlingar. Han erkände sig själv som skyldig och han blev lättad när han fick livstid och dödsstraff. Hans tid i fängelset som ledde upp till hans dödsstraff spenderades i isolering. Jag fick komma och besöka honom ibland. Men under de här korta besöken pratade vi väldigt lite. Han brukade fråga om hur jag mådde, om hur det gick i skolan och att mina betyg fortfarande var bra. Och sen blev han tyst. Resten av tiden satt vi bara i tystnad medan han såg ner i sitt knä. Och under mitt sista besök frågade min pappa om jag trodde på hans berättelse. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag tyckte inte om att ljuga. Och han såg alltid igenom mig oavsett. Jag bara såg på honom, sorgset. Och till slut sa jag, jag vet inte pappa. Är jag bara ett monster? Sa han. Är du? Undrade jag. Han suckade och viskade. Jag vet inte heller, men du borde förmodligen gå och träffa en psykolog regelbundet med tanke på vår familjehistoria. Jag träffar redan en. Trodde han på riktigt att jag inte gjorde det efter allt det här? Han gnuggade sig för ögonen. Han verkade väldigt trött. Och till slut sa han, vet du vad Sara? Med tanke på allt din mamma har gått igenom och nu jag, och att läkarna sa att demoner inte kan vara på riktigt, om det fanns spöken, andar och demoner så skulle det finnas bevis. Men mord, psykopater och seriemördare, de sakerna är väldigt riktiga. Så jag måste vara en hemsk och ond man. Men han suckade. Det känns som hybris att tro att bara för att vi inte har kunnat bevisa att någonting finns betyder det inte att det inte är verkligt. Jag menar, om det fanns saker bortom vad vi förstår, saker som jag har berättat för dig, vad tror du händer när man berättar det för någon? Någon som har vad jag har. Ingen skulle tro dem. Och vet du, Sara, vet du vad det värsta är? Det värsta är, han placerade huvudet i sina händer. Det stressade honom att jag inte trodde på honom. Pappa, sa jag och suckade. Vad är det du vill? Ha förlåtelse. Det är inte som att jag kan ge dig det. Du förstår fortfarande inte, röt han. Du tror att det här är om ondska. Den här saken i mig. Den ville inte ha de där barnen. Så varför i helvete dödade du dem, pappa? Om den inte tvingade dig göra det, så varför? Vad vill den? Samma sak, sa han gråtandes, som den har velat ha i flera år. Och medan han talade, för den första gången i mitt liv, kände jag skräck i hans närvaro. En kall kår rann ner för min rygg som iskallt vatten. Varje instinkt skrek åt mig att springa. Jag lutade mig bakåt och den instinkten räddade mitt liv. När han slängde sig emot mig och skrek: "Dig!" Jag ramlade bakåt från stolen och kravlade bakåt på golvet medan vakterna kom in för att ta tag i honom. Han skrek och spottade. Han vevade vilt i luften. "Kom tillbaka här! Du var en hemsk dotter. Kom tillbaka nu." Han skrek ord som en man aldrig borde skrika till sin dotter. Och när jag såg på honom den sista gången såg det ut som att den hade sönder honom från insidan. Fragma kom från hans mun. Sen körde han sina fingrar rakt in i sina ögon och började krafsa ut sina ögon så att han inte skulle kunna se mig. Han verkade knappt märka av att vakterna var där medan han hela tiden försökte kasta sig mot mig. Jag tröck mig själv mot väggen. Och när vakterna till slut fick ett ordentligt tag om honom flydde jag. Viktor Jakobsson fick aldrig fullfölja sin dom. Ingen gillar en barnmördare. Han hittades ihjälslagen i fängelset. Förmodligen hade vakterna sett åt andra hållet och låtit det hända. Och för att vara ärlig tror jag att det var en barmhärtighet för honom. Att det här, hela den här saken var över. Men jag tänker ofta på vad han sagt mot slutet. Om man var hemsökt och det bara var han själv som visste det, hur skulle vi någonsin kunna veta det? Hur skulle vi kunna avgöra skillnaden på någon som var hemsökt och besatt eller en galning? Jag är inte säker på att man kan det. Varken läkaren eller domstolen kunde. Men vare sig den var riktig eller inte, förstod jag äntligen vad han menade när han sa att den inte ville ha de andra barnen. Jag borde ha förstått det tidigare, bara baserat på vad han berättat om min mamma. Först dödade hon sin tvillingssyster, sen sitt eget barn, min tvilling, och nästan mig. Alla som hon älskade mest. När det kommer till varför hon aldrig försökte döda min pappa, så tror jag att den gjorde någonting mycket värre mot henne. Den gav honom det värsta ödet av alla. Det var det som var hennes sista ord. De hon mumlade, som jag inte hade hört. Hennes sista ord till honom hade varit: "Jag är ledsen, den vill inte låta mig dö utan att den får en ny." Vilket gjorde min pappa till sitt nästa offer. Alla de barnen han dödade, alla var mellan åldrarna 8-18. Den senaste han dödade hade just fyllt 18 år. Precis som jag skulle göra. Och de var alltid flickor som var samma ålder som mig själv. Ni förstår, det var det han menade när han sa att den inte ville ha dem. Den vill ha det du älskar. Och den vägrade låta honom dö innan han tog det. Den vägrade låta honom vila. Men medans han gjorde alla hemska gärningar och mord och blev ett monster, så tror jag fortfarande att i slutet så lyckades han undvika att ge den vad den ville. Så på sitt eget hemska sätt fortsatt han rädda mitt liv. Varje offer min pappa tog var bara ett substitut. Som att hugga en docka istället för den verkliga saken. Varje mord var bara istället för att döda mig. Och jag vill tro att han vann. Och att han inte lät den få vad den ville. Eller att han lät den passera till någon annan. Och trots att han inte kunde döda sig själv, så försvann den när han blev mördad i fängelset. Men för några veckor sedan såg jag i tidningen att en pastor från våran lokala kyrka, en ung, godhjärtad kvinna, känd för att besöka fängelset och hjälpa dem som inte hade något hopp kvar, hade arresterats för tortyr och mord på två äldre människor som hon hade besökt. När hon blev intervjuad om varför hon utfört de här hemska morden, hade kvinnan, som i flera år bara varit god och hjälpt människor, svara med ansiktet täckt av blod och ett uttryck av förvirring, sagt någonting som fick hela mig att bli iskall. Hon hade sagt: jag var tvungen, den tvingade mig.
Och där var Storytime-podden slut för denna gång. Vad tyckte ni om den då? Väldigt obehaglig. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa måndag. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.